Programmet presenteras av Snabba steg. Din väg, ditt steg, snabba steg.
Hockeypodden med Jim Larsson och André Samuelsson!
Hej och välkomna till Kurirens hockeypodd. Mitt namn är Jimmy Landström och med mig har jag
Adam Andersson
och
André Samuelsson.
Och vi kliver direkt in i någonting riktigt hett, för vi har en Luleforward som heter Anton Hedman som missar morgondagens derby mot Skellefteå AIK. Han tacklade en motståndare under gårdagens match. Berätta, Adam och André som var på plats. Vad var det som hände?
Ska du eller jag?
Börja du.
Ska jag börja? Det är så som jag uppfattar situationen, så så hamnar pucken ner i Malmös hörn. I egen zon. Jeremias Augustin åker ner för att hämta pucken. Anton Hedman forecheckar i vanlig ordning. Vad som händer då är att Malmö-kaptenen Henrik Hetta, kan man säga, är nästan i, han är lite framför Hedman och glider in framför,
som att han vill stänga Hedman lite,
screena lite grann för att skapa tid åt
sin lagkamrat.
Precis, inte så hårt så att det ska vara en uppenbar interference, men ändå gå in och störa lite grann. Som jag uppfattar det så ser Hedman det här att han går in med kroppen mot honom, så Hedman sätter emot. Men Hetta ser ut som att han ska göra något. Ser ut som att han ska screena, och så just innan så är det som att han slappnar av lite grann i kroppen.
Och viker ut igen?
Nej, egentligen inte. Mm. Utan han håller sig kvar, men ser ganska avslappnad och låg ut i kroppen. Och när Anton Hedman kommer i fart och sätter emot, så då flyger han ju mer eller mindre som en vante, ganska handlöst, och slår sig väldigt olyckligt i sargen. Då, så att han har en befarad hjärnskakning, tror jag. Så att det var ju tråkiga scener, just att se honom skadad och sådär. Det är väl det jag kan säga om hur själva situationen såg ut.
Vad tycker du, André, som också har sett den och suttit och sett massa klippreprisar på den?
Jag har inte sett så många repriser på den däremot, men jag såg den live och min känsla direkt var väl att det borde inte vara någon utvisning. Sen började ju repriserna som vevades på jumbotronen förstärkte bara det, att det borde inte ha varit någon utvisning, för att i det här fallet så är det, som Adam säger, Hetta som söker upp situationen i och med att han försöker screena och bromsa Anton Hedman för att köpa puckföraren tid. Ganska vanligt i ishockeyn och ännu mer vanligt i SHL, där det tillåts lite mer utsträckning än vad det gör kanske borta i Nordamerika och internationellt. Men det Hetta inte är beredd på, det är att Hedman krigar om sin isyta och sätter emot. Vilket många i SHL inte gör, utan de stannar upp i den där situationen och så söker de en ny åkväg. Men Anton Hedman, han fortsätter sin åkväg och sätter emot och krigar för isytan. Och då flyger Hetta in i sargen i full kraft. Och det såg väldigt otäckt ut när det hände.
Får han med huvudet före eller vad?
Nej, han får nästan snarare med axeln och ryggen före. Men huvudet får ju med där. Alltså,
han slår huvudet både i isen när han landar, och men också i sargen.
När jag kom in på jobbet idag och fick höra att han faktiskt hade blivit avstängd, vilket vi säkert kommer vidare på här, så blev jag väldigt förvånad, kan jag säga.
Hade Anton Hedman kunnat göra någonting annorlunda i den där situationen? Vad säger du, Adam?
Det är självklart hade han kunnat göra saker annorlunda, men jag tycker inte att han ska göra saker annorlunda.
Men på vilket sätt hade han kunnat göra annorlunda? Nu får vi också tänka på att det går ganska fort där ute.
Absolut, visst gör det. Men han hade kunnat göra precis som André säger. Han kan ju säga så fort han ser. Jag är ganska säker att han ser att Hetta kliver in framför honom. Och hade haft kunnandet att vika undan. Men jag ser ingen anledning till det. Utan jag tycker bara att han är helt rätt. Som André säger, han krigar om sin isyta. Han sätter emot. Alltså, om Hetta är med på att Hedman ska sätta emot, så att han också spänner kroppen, då tror jag inte att det blir någonting av det där. Det är inte ens säkert att han tappar balansen och flyr in i sargen. Men eftersom att Hetta sig helt avslappnad ut, vilket är ganska konstigt med tanke på att han glider in framför Anton Hedman, då hade inte jag slappnat av i alla fall. Så blir det ju väldigt allvarligt.
Jag håller med. Jag tycker det, konsekvensen av det här blir på grund av att Hetta inte är beredd på att få tacklingen i det skedet, utan han tror ju och förväntar sig förmodligen att han, Anton Hedman ska göra som 99% av alla andra SHL-spelare i det där fallet och bromsa och välja en ny väg eller försöka hoppa förbi honom. Gör han det så kommer ju Hetta ha vunnit i det läget, för då har ju han köpt tillräckligt med tid för spelaren att göra ett korrekt uppspel eller chippat ut pucken på ett säkert sätt. Men Hedman väljer den raka vägen och går igenom Hetta istället. Och där någonstans lär väl då diskussionen bli att var det med en överdriven kraft eller ska man ha rätt att kriga om sin isyta så länge det sker på två lika villkor. I det här fallet så är det, tycker jag, en schysst händelse som däremot verkar ju Henrik verkar ju tro att han befinner sig på allmänhetens åkning i det fallet tyvärr, och då blir konsekvenserna där.
Från referensrummet så har ju Christer Lärking, gammal SHL-domare som de elitseriedomare också som de flesta känner till, har varit med länge. Det är han som snappar upp där och anmält det här. Vad säger ni det? I den situationen att man plockar upp det från referensrummet, där har de tillgång till alla vinklar. Hur kan de ha uppmärksammat det här så mycket och kommit fram till att det ska vara avstängning då?
Ja, men dels så är det ju just eftersom att konsekvenserna blir så pass allvarliga som de blir, eftersom att det ser väldigt vårdslöst ut, just eftersom att Anton Hedman verkligen trycker emot och Henrik Hetta gör absolut ingenting för att stå emot, vilket gör att det blir en väldig skillnad på hur mycket hårdare Anton Hedman går in i situationen än vad Henrik Hetta gör. Och det jag kan tänka mig att de från början tittar på var ju att Hedman sätter in tacklingen när Hetta inte är puckförare. Och i den aspekten så tänker jag väl att man tycker jag att man tänker helt rätt, om det hade varit för detaljen att det är Hetta som söker upp Hedman. Det är Hetta som glider in framför Hedman och ska screena honom. Och det är det som jag tycker gör hela skillnaden, så att säga. Det går absolut att diskutera om det där. Jag tycker att det är lite svårbedömt, ska väl att säga, om det skulle ha varit en tvåminutare under matchen eller inte. Det tycker jag är svårare att avgöra. Men jag blev väldigt, väldigt förvånad när han anmäldes för den faktiskt. Även om man har sett på sociala medier och så att det är många som tycker att det ska vara ganska givet, så blev jag lite förvånad när han anmäldes.
Så här har Anton Hedman i alla fall motiverat. För du får ju som spelare lämna motivering till disciplinnämnden. Har uppgett följande. Den aktuella situationen uppstår som ett direkt resultat av Malmö-spelaren Henrik Hettas agerande. Han har två alternativ. 1. Göra sig spelbar för sin lagkamrat som tar pucken. Eller 2. Stänga åkvägen för mig som vill få checka på spelaren som har pucken. Hetta väljer det andra alternativet. Snedställer sina skridskor bort från den puckförande spelaren och söker upp mig med sin axel. Han har i det läget ingen ambition att ta pucken. Vi har ögonkontakt och glider båda in i situationen. Min riktning är då rakt mot den puckförande spelaren och jag är övertygad om att Hetta kommer sätta emot lika mycket som jag i den närkamp som han initierar till. Ovanstående borde varit väldigt klart för alla som såg matchen på plats och fick en känsla för situationen. Det borde även gälla domarna som har en bra vy över situationen, och de sa till mig efter situationen att vi gått in i närkampen på samma sätt. De pratade även ihop sig direkt efter situationen, hade även möjlighet att se repriser på både mediakub och på dator efter matchen utan att ändra sitt beslut. Ändå väljer man att döma för en boarding. Det var...
Ja, de ändrar det också från en interference till en boarding, och boardingen blir ju på grund av att han far med en hård kraft in i sargen. Och då måste de också ha gjort bedömningen att Anton Hedman utdelade en tackling i ett läge där han var i ett utsatt läge i förhållande till sargen, eftersom att det har med boardingen att göra. Och det kan man väl diskutera om han gör, men tacklingen sker någonstans nästan vid cirkeln, skulle jag säga, alltså botten på cirkeln, och det är snarare alltså kraften som blir för att han slappnar av som gör att han far med sådan kraft in i sargen, och sen sätter ju Anton Hedman givetvis emot, och det är många kilo som kommer där bak. Men som vi har varit inne på, jag tycker man måste nästan förutsätta man möter Anton Hedman att vara med på en tackling.
Det är skillnad om Henrik Hetta är stillastående i den där situationen och Anton Hedman söker upp hett och delar ut tacklingen, då är det en avsevärd skillnad. Men eftersom att jag uppfattar det som att det är raka motsatsen, och då blir det inte samma sak. Anton Hedman är väldigt, väldigt mycket starkare än hett i den här situationen, och det är därför det blir som det blir. Hade Henrik Hetta satt emot själv, då tror jag inte att det blir någonting av det.
Jag såg att Per Ledin la ut något Twitter-inlägg också som var lite roligt. Alltså just det här med debatten kring tacklingar. Och så hade den en liten checklist vad man ska tänka på vid tacklingar. Hur man skulle ta emot tacklingar, hur man skulle dela ut tacklingar. Och så fanns det med också att man ska veta sin motståndare. Är det Anton Hedman eller är det Lukas Wallmark som är på isen, så måste man kanske vara förberedd på ett annat sätt. Och det ligger en poäng i det, alltså som hetta, om man går in mot en kille som Anton Hedman, som man vet är en fysisk spelare och som har lite pulver och kilon bakom. Du kan inte bara slappna av hela kroppen och förvänta dig att killen ska hoppa förbi om det, som om det hade varit Carl Fabricius. För 99% av fallen så då kör han igenom det istället.
Nu var det bara en match avstängning, men för fansen betyder det mycket, för det är Skellefteå under torsdagen här i Skellefteå Kraft. De har spelat 3 matcher den här säsongen, Skellefteå har vunnit 2 och Luleå än den senaste med 5-2. Mm. Vad betyder att inte ha med Anton Hedman ett stekhett derby?
Ingen Petrell, ingen Anton Hedman. Det är två väldigt fysiska spelare som vi har ju sett i tidigare derbyn, att det är den typen av matchbild som det blir ofta, vet du, att det är fysiken och många gånger checkingspelet som avgör de här matcherna. Det var det i alla fall senast, så i Coop Arena var det väldigt tydligt.
Ja, nej men helt inne på samma linje där. Just i den matchtypen som det blir mot Skellefteå, just att det är hetare, ännu snabbare och väldigt mycket kroppskontakt och dueller, så är det klart att det betyder extra mycket just den matchen att bli av med en kille som Anton Hedman. Det är ett stort avbräck. Får se då hur de kommer att formatera om andra kedjan som just nu har bestått av Hedman, McFlicker och Wallmark, vem som får kliva in där. Jag pratade i alla fall med Fagervall alldeles nyss och frågade vad det här innebär för laget, och han sa då att det innebär att vi får ta med en junior till, och det lutade åt att det var Isak Lundeström som skulle få följa med. Nu tror jag inte att Lundeström går raka vägen in i andra kedjan där, men ja, det ska bli intressant att se vem de sätter in där istället. Men de tappar, som sagt, de tappar väldigt, väldigt mycket fysik i och med att man försvinner. Och det är extra tungt mot Skellefteå.
Det jag är lite förvånad över där, att de har tränat in 2 nya powerplay-formationer utan Hedman. Hur tycker ni att det såg ut igår?
Kan du eller jag?
Ja, ungefär som tidigare. Ja, så... Det är inte Anton Hedmans speltyp som de saknar, och det är inte det som är skillnaden mellan ett lyckat powerplay och ett powerplay som de har just nu, utan det är andra spelartyper som de saknar. Fagervall var inne på att intentionerna såg bra ut, och det fanns väl fragment i spelet, som man skulle kunna säga det, men samtidigt som möter de Malmö, så jag vet inte hur många växlar man ska dra ut av det.
Nej men exakt, det kom, tyckte Luleå levererade fler avslut i powerplay igår än vad man har gjort tidigare, var känslan i alla fall.
Fast var levererade de avsluten ifrån?
Ja precis,
ifrån?
Det var det jag skulle komma till, men skotten å andra sidan ganska ofarliga, det är plockpotatis för Jonas Gunnarsson. Skotten kom antingen från dåliga vinklar eller utifrån, och jag tycker när skotten kom utifrån att det var ganska många gånger ganska risigt med trafik framför mål, där
det är just dit jag
vill komma. Skulle förmodligen har stått om han hade varit på isen i powerplay.
Det jag känner i ena powerplay-formationen, där man kör med både Kira och Mickelson som är skickliga backar, att man ska ha nöjt sig med en back och kört 4 forwards varav en på kassen. Vad tycker ni?
Ja, det är ingen dum idé. Jag menar, de testade igår med den nykomponerade tredje kedjan som jag tyckte såg väldigt spännande ut, om vi bortser från just powerplay. Och det är klart att de tre, där finns det väl ingen given person i läge sig Bill Sweat och Tony Rajala som ska stå och brottas framför kassen. Så det är klart att där hade det kunnat vara en poäng kanske att spela med bara säg Mickelson då och kasta in Anton Hedman på kassen och ha 3 väldigt spelskickliga forwards.
Ja, det var en skräll om vi fått se Rajala på den kassen.
Det hade varit en skräll.
Det hade varit en skräll. Det håller jag verkligen med om.
Men jag tror det känns, min känsla också att Legacy kan ta ganska stora kliv i slutet på den här säsongen tillsammans med, om man får fortsätta då, med Rajala och Sweat. Bra tramp och han gör väldigt mycket smarta beslut där ute. Och igår eller i tisdags var det ju faktiskt så, ska jag säga, att han lyfte den här kedjan. Han lyfte sina kedjekamrater, och det har jag inte sett han gör tidigare den här säsongen. Så att, det finns mycket hockey där.
Så det är Legacy som ska framför kassen när Rahimi står och crosscheckar. Det är han som står kvar alltså.
Nej, Legacy ska hålla sig ute på vänsterkanten och stå med klubban rätt så han inte hamnar på högerkanten.
Men av de spelarna då i den Powerplay-formationen, vem vill du se tillsammans med Rahimi då?
Men det handlar inte bara om att stå framför kassen. Det handlar om att komma in framför kassen vid rätt skede. Där tror jag nog Bill Sweat kan vara ganska, ganska bra på just det där. Att, att bara stå där och ta upp en plats, det känns ganska meningslöst.
Nej, det egentligen inte. Det är som du säger, du ska komma in med fart på kassen, men du ska också tajma det.
Och precis, komma vid rätt tillfälle. Att man kommer in när skottet kommer för skymning, eller att du har en rörelse som gör att du kommer rätt på returen. Och Bill Sweat känns som en spelare som kan vara där, men sen är han ju inte, det är inte någon som ska stå och brottas framför kassen av någon av dem där egentligen. Utan det blir ett annorlunda, det blir två annorlunda formationer och spela olika powerplay-spel.
Hur tror ni att det går i derbyt då?
Det är svårt. Både Luleå och Skellefteå åkte på varsin liten plump här under tisdagen. Skellefteå fick med 5-2 mot Linköping. Det kommer bli en het match igen, det är jag ganska övertygad om. Båda lagen har ganska mycket att spela för rent positionsmässigt dessutom i tabellen alltså. Anton Hedman är ett stort avbräck. Det såg inte jättebra ut för Luleå igår. Man brukar ha ganska svårt att vinna i Skellefteå, så att jag tror att Luleå kommer få det ruggigt tungt. Men det beror på lite hur det ser ut. Jag tyckte framåt framförallt igår så var det var tredje kedjan som skapade lite grann. Men övriga var det väldigt tamt faktiskt, tycker jag.
Tror du, André, att man flyttar fokus redan till torsdagen? Var man där igår?
Kanske, men det kändes inte så. Men det är väl inte helt otänkbart att det kan vara ett stöp med tanke på att det är en väldigt stor match, och det är det för spelarna. Det är inte bara för supportrarna och för oss i media, utan det är för spelarna också en stor match. Så visst kan det ha varit att lite av fokuset hos vissa av spelarna kan ha legat lite för långt fram, men jag tror inte att det var det berodde på mot Malmö, utan det var nog en kombination av ringrostighet och lite övermod skulle jag vilja påstå i den matchen. Jag tror att det blir en väldigt tuff match mot Skellefteå. Även om Anton Hedman hade varit i truppen, så tror jag att det blir oerhört tufft. Jag tror att de är ganska sugna på att ta revansch, dels för matchen mot Linköping som de torskade ordentligt, och även senaste matchen nu i Coop Norrbotten Arena där Luleå var klart bättre än Skellefteå. Det var länge sedan man såg att det var så stor skillnad mellan lagen åt det hållet.
Då kliver jag mot vinden, så säger vi 2-2 och kanske en avgörande på några läckra straffar.
Ja.
Avslutningsvis, i måndags stängdes transferfönstret och Luleå Hockeys herrlag valde att inte göra någonting. Däremot så värvade damlaget en danska för framtiden, en 18-årig tjej. Herrlaget, André, vad hade du velat se in i laget som fanns på marknaden? Fanns det egentligen någonting?
Alla som har lyssnat på den här podden och vet vid det här laget vad jag hade.
Ja, men som fanns ledigt.
Nej, men det fanns ju ingenting som var tillgängligt till de priserna som jag förstod det, så verkade Ryan Gunderson, om han skulle ha kommit lös från Minsk, bli enormt dyr. Då Minsk inte var jättesugna på att släppa honom. Han gick ju inte ens till någon annan klubb i Schweiz eller något sånt heller. Så att det var ju det var aldrig något läge. Det Luleå behövde och fortfarande behöver hävda i sten och kommer hävda resten av säsongen är ju en spelförande back som kan flytta bak positionen lite grann i powerplay, så alltså att de kan få ett mer dynamiskt anfallsspel. Men det fanns inte tillgängligt och det har de inte fått tag i heller, så att det är en brist i dagens Luleå, anser jag.
Vad säger du, Adam? Kan det laget gå hela vägen utan att ha förstärkt, om det nu hade varit en förstärkning för att det kom in någon?
Ja, precis. Ja, men det är svårt. Alltså det kommer måste hända någonting. Vi har sett det så många gånger i slutspel tidigare. Och jag kommer ihåg faktiskt själv hur jag tog upp det redan när vi gjorde hockeybilagan där och pratade inför säsongen. Att är det någonting som Luleå måste förbättra till den här säsongen för att gå långt i slutspel så är det powerplay. I slutspelet så är matcherna så ruggigt tajta och lagen är väldigt, väldigt ofta solida bakåt och går verkligen inte bort sig i onödan och noga i allt man gör. Och då gäller det verkligen att ha lägena när man får dem, det vill säga i powerplay. Och som det ser ut just nu i powerplay så tror jag väl inte att Luleå riktigt kommer kunna gå hela vägen. Just om vi tittar den aspekten, sen handlar det inte bara om powerplay, naturligtvis inte. Men jag tror verkligen att det är en spelform som man måste bli bättre i för att kunna gå hela vägen. Eller det vet jag, så är det. Om man kan hitta ett vägvinnande powerplay trots att man inte har den där backen som André pratade om, då kan man bli farliga.
Utan ett powerplay så finns det inte möjlighet att de kommer vinna SM-guld. Bara kolla från förra året så hade de förmodligen slagit ut, eller med all sannolikhet slagit ut Frölunda om de hade haft ett fungerande powerplay-spel. Mm. Så säger jag.
Så säger jag också. Vi är mer överens idag än vad vi brukar
vara. Vi är mer överens idag, absolut.
Men det får vi väl tacka för den här veckan. Tack för att ni kom.
Tack så mycket.
Och på återhörande för nästa. Och så hoppas jag att ni följer Kurirens livesändning från vår hemsida. Vi kör uppsnack vid Skellefteå Kraft Arena mellan 18 och 18.30 under torsdagen inför derby. Vi hörs.
Programmet presenteras av Snabba steg. Din väg, ditt steg, snabba steg.